Kapitel 18. Hon drog slutsatser i sitt hjärta. När du lyssnar på det här kapitlet, fundera då på följande. Hur visade Maria att hon underordnade sig? Vad lär vi oss av Marias sätt att hantera familjens enkla levnadsstandard? Vad visar att andliga sanningar var viktiga för Maria? På vilka sätt skulle du vilja efterlikna Maria? Paragraf 1 och 2. Beskriv Marias resa och varför den var obekväm. Maria skruvade på sig och försökte sitta så bekvämt som möjligt på åsnan. Hon hade ridit i timmar. Josef gick lugnt framför dem och ledde åsnan på den långa vägen till Betlehem. Återigen kände Maria hur barnet i henne rörde sig. Bibeln berättar att Maria var höggravid. Josef och Maria passerade det ena fältet efter det andra. Några av jordbrukarna kanske tittade upp från sitt arbete med att plöja eller så. Och de undrade säkert varför en kvinna som snart skulle föda var ute och reste. Varför var Maria så långt från sitt hem i Nasaret? Paragraf 3, frågan. Vilket uppdrag fick Maria? Och vad ska vi ta reda på om henne? Flera månader tidigare hade den här unga judiska kvinnan fått ett unikt uppdrag som ingen annan i historien har fått, varken före eller efter henne. Hon skulle få förmånen att föda Messias, Guds son. Mot slutet av graviditeten var Josef och Maria tvungna att ge sig iväg. Den här resan skulle verkligen sätta Marias tro på prov. Vi ska se vad som hjälpte henne att hålla sig andligt stark. Resan till Betlehem. Paragraf 4 och 5 av frågan. Varför var Josef och Maria på väg till Betlehem? B-frågan. Vilken profetia gick i uppfyllelse när kejsaren gav sin befallning? Josef och Maria var inte de enda som var på väg. Kejsar Augustus hade befallt att landets invånare skulle inskrivas. Och det kunde de bara göra i sin hemstad. Hur reagerade Josef? Bibeln berättar: naturligtvis gick också Josef upp från Galileen, från staden Nasaret, till Judeen, till Davids stad, som kallas Betlehem, eftersom han tillhörde Davids hus och släkt. Lukas 2:1-4. Det var ingen tillfällighet att kejsaren gav den här befallningen just vid den tidpunkten. Enligt en profetia som hade nedtecknats omkring 700 år tidigare skulle Messias födas i Betlehem. Det fanns en liten stad som hette Betlehem som låg bara drygt en mil från Nasaret. Men profetian sa uttryckligen att Messias skulle födas i Betlehem Efrata. I Mika 5:2 står det: och du Betlehem Efrata, som är för liten för att befinna dig bland Judas tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska bli härskare i Israel, en vars ursprung är från forna tider, från en avlägsen forntidsdagar. Från Nasaret fick man färdas närmare 13 mil i kuperad terräng genom Samarien för att komma till Betlehem Efrata. Och det var till den byn som Josef skulle gå med sin familj, eftersom kung Davids släkt kom därifrån. Både Josef och hans nyblivna hustru tillhörde den släkten. Paragraf 6 och 7, A-frågan. Varför var en resa till Betlehem krävande för Maria? B-frågan. Hur påverkades hennes beslut av att hon var gift? Även fotnoten. Understödde Maria Josefs beslut att gå till Betlehem? Den flera dagar långa resan skulle bli svår för henne. Det var antagligen tidigt på hösten och det kunde komma regnskurar nu när den torra årstiden närmade sig sitt slut. Och uttrycket gick upp från Galileen är passande eftersom Betlehem låg 760 meter över havet. Så den sista sträckan gick brant uppför och var extra krävande. Maria behövde säkert stanna och vila flera gånger, så resan tog nog längre tid än vanligt. I den här situationen ville förmodligen en ung kvinna vara nära sitt hem och sin familj som kunde hjälpa henne när verkarna började. Maria behövde en hel del mod för att ge sig iväg. Lukas skriver att Josef gick för att bli inskriven tillsammans med Maria. Han berättar också att Maria hade blivit Josefs hustru så som det var utlovat. Lukas 2, 4 och 5. Den här nya rollen som gift kvinna påverkade Marias beslut. Hon erkände Guds syn på äktenskapet och såg Josef som familjens huvud. Hon samarbetade med honom i hans beslut. Fotnot. Lägg märke till skillnaden mellan det här avsnittet och beskrivningen av en tidigare resa. Maria bröt upp och begav sig av till Elisabet. Lukas 1 och 39. När Maria bara var förlovad kan hon ha rest på eget initiativ. Men när hon var gift var det Josef som tog initiativet till deras resa. Slut på fotnoten. Därför var Maria villig att underordna sig i en situation som innebar en utmaning för hennes tro. Paragraf 8 av frågan. Vad kan ha motiverat Maria att vilja resa till Betlehem? B-frågan. På vilket sätt är Maria till uppmuntran för oss? Vad mer kan ha motiverat Maria att följa sin mans ledning? Kände hon till profetian att Messias skulle födas i Betlehem? Bibeln säger inget om det, men det är möjligt att hon gjorde det, eftersom profetian var allmänt känd bland religiösa ledare och folk i allmänhet. Och Maria var absolut inte okunnig om innehållet i skrifterna. Oavsett om Maria gjorde den här resan för att hon underordnade sig sin man, för att myndigheterna krävde det, eller för att uppfylla en profetia, eller en kombination av det här, så var hon ett enastående exempel för oss. Jehova uppskattar män och kvinnor som är ödmjuka och fogliga. I vår tid, när sådana egenskaper inte uppskattas särskilt mycket, är Maria till stor uppmuntran för oss. Jesus Kristus föds. Paragraf 9 och 10 av frågan. Vilka tankar kan Josef och Maria fått när de närmade sig Betlehem? B-frågan. Varför övernattade Josef och Maria i ett stall? Josef och Maria passerade många olivlundar medan de tog sig fram i den bergiga terrängen. Träden var fulla av oliver, som var det sista som skördades på säsongen. Maria drog säkert en lättnadens suck när hon fick syn på Betlehem. De kanske tänkte på den här lilla byns historia. Den var för obetydlig för att räknas bland Judas städer, precis som profeten Mika hade sagt. Men det var här som Boas och Nomi och även kung David hade fötts mer än 1000 år tidigare. Det var fullt av folk i byn. Andra hade kommit för att inskrivas före Josef och Maria, och därför fanns det inte plats för dem i byns övernattningsrum. Fotnot. På den tiden brukade alla städer ha ett övernattningsrum där resande och förbipasserande karavaner kunde erbjudas logi. Slut på fotnoten. De hade inget annat val än att övernatta i ett stall. Det är inte svårt att föreställa sig hur bekymrad Josef måste ha blivit när hans hustru plötsligt fick smärtor som inte liknade något hon tidigare upplevt. I det här stallet av alla platser började hennes verkar. Paragraf 11 av frågan. Varför kan kvinnor känna igen sig i Maria? B-frågan. På vilka sätt var Jesus den förstfödde? Kvinnor i hela världen kan känna empati för Maria. Omkring 4000 år tidigare hade Jehova förutsagt att kvinnor skulle ha smärtor när de födde barn på grund av arvsynden. Det finns inget som tyder på att Maria var ett undantag. Lukas går inte in på några detaljer, utan säger helt enkelt: hon födde sin son, den förstfödde. Lukas 2:7. Nu hade hon alltså fått sitt första barn, och efter Jesus fick hon åtminstone 6 barn till. Men hennes förstfödde skulle alltid betyda något särskilt. Han var inte bara hennes förstfödde son, utan han var också Jehovas enfödde son. Den förstfödde av all skapelse. Kolosserna 1:15. paragraf 12 frågan. Var la Maria den nyfödde Jesus? Och hur var verkligheten jämfört med hur världen romantiserar den här händelsen? Nu tillägger Lukas en välkänd detalj. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Lukas 2:7. Julspel, målningar och bilder runt om i världen romantiserar den här händelsen. Men tänk på verkligheten. En krubba är en balja som djuren äter ur. Och familjen hade blivit tvungen att övernatta i ett stall. Knappast en plats med bra luft eller god hygien. Vilka föräldrar skulle välja att föda sitt barn på en sån plats om det fanns något annat att välja på? Föräldrar vill ge sina barn det bästa. Varför skulle inte Josef och Maria vilja göra det allra bästa för Guds son? Naturligtvis ville de det. Paragraf 13 av frågan. Hur gjorde Josef och Maria det bästa av situationen? B-frågan. Hur kan föräldrar idag göra andliga prioriteringar? Men deras begränsningar gjorde de inte bittra. De gjorde helt enkelt det bästa av situationen. Maria fick ta hand om allt det praktiska själv. Hon lindade omsorgsfullt sitt barn i tygbindlar, sen la hon honom försiktigt i krubban så att han kunde sova och såg till att han hade det varmt och skönt. Maria lät inte familjens begränsade resurser hindra henne från att ge sitt barn kärlek och omsorg. Och både hon och Josef insåg att det viktigaste var att ge sin son det han behövde andligt sett. I 5 Moseboken 6:6-8 står det: Dessa ord som jag ger dig befallning om idag ska vara i ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina söner och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska tjäna som ett pannband på din panna. Kristna föräldrar försöker resonera på samma sätt när de uppfostrar sina barn i den oandliga värld som omger oss idag. Ett uppmuntrande besök. Paragraf 14 och 15 av frågan. Varför var hedarna så ivriga att få se barnet? B-frågan. Vad gjorde hedarna när de hade sett Jesus? Men så hände något oväntat där i stallet. Några herdar kom för att träffa familjen. De var mycket förväntansfulla och upprymda och ville gärna se den nyfödde pojken. De hade hastigt lämnat sina jordar ute på sluttningarna och skyndat sig dit. Fotnot. Att herdarna bodde utomhus med sina jordar bekräftar det som Bibelns kronologi antyder. Jesus kan inte ha fötts i december eftersom jordarna vid den tiden på året togs in på natten och fick vara under tak närmare byn. Han föddes troligtvis någon gång tidigt i oktober. Slut på fotnoten. Hedarna berättade entusiastiskt för de förvånade föräldrarna om den fantastiska upplevelsen de nyss hade haft. Plötsligt hade en ängel visat sig för dem och Jehovas härlighet hade lyst upp den mörka natten. Ängeln hade berättat för dem att Kristus, Messias, just hade fötts i Betlehem. Han sa att barnet skulle vara lindat och ligga i en krubba. Sen hände något ännu mer otroligt. En mäktig här av änglar visade sig och lovprisade Jehova. Inte underligt att de här ödmjuka herdarna fick bråttom till Betlehem. Precis som ängeln hade sagt låg det nyfödda barnet där i krubban. Det måste ha varit en mycket stark upplevelse och de behöll inte den goda nyheten för sig själva. De gjorde det ord känt som hade talats till dem. Och alla som hörde det förundrade sig över de ting som omtalades för dem av herdarna. Lukas 2:17-18. De religiösa ledarna på den tiden såg tydligen ner på herdar. Men de här ödmjuka, trogna männen var helt klart mycket värdefulla i Guds ögon. Hur påverkade deras besök Maria? Paragraf 16, frågan. Vad gjorde att Maria kunde ha så stark tro? Maria var säkert utmattad efter förlossningen, men hon lyssnade uppmärksamt på allt som herdarna sa. Och hon gjorde mer än så. Maria bevarade alla dessa uttalanden och drog slutsatser i sitt hjärta. Lukas 2:19. Den här unga kvinnan begrundade och tänkte djupt. Hon visste att ängelns budskap var mycket viktigt. Jehova ville att hon skulle känna till och inse vem hennes son var och hur betydelsefull han skulle bli. Därför gjorde hon mer än att bara lyssna. Hon bevarade orden i sitt hjärta så att hon skulle kunna tänka på dem om och om igen under kommande månader och år. Det här är en viktig anledning till att Maria hade så stark tro livet igenom. I Hebreerna 11:1 står det: Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på, det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser. Paragraf 17, frågan. Hur kan vi följa Marias exempel? Kommer du att följa Marias exempel? Jehova har fyllt varje sida i sitt ord med viktiga sanningar. Men vi har ingen större nytta av Bibelns sanningar om vi inte tar till oss av dem. Det gör vi när vi läser Bibeln regelbundet. Inte bara som ett litterärt verk, utan som Guds inspirerade ord. Sen måste vi göra som Maria och bevara de andliga sanningarna i vårt hjärta, alltså dra slutsatser om det vi läser. Om vi begrundar det vi läser i Bibeln och kommer fram till hur vi kan tillämpa Jehovas råd på ett bättre sätt i vårt liv, så får vår tro den näring den behöver för att växa. Fler uttalanden att bevara. Paragraf 18, A-frågan. Hur följde Josef och Maria lagen? B-frågan. Vad visade deras offer om deras ekonomiska situation? På 8:e dagen såg Josef och Maria till att deras son blev omskuren enligt den mosaiska lagen. Och precis som ängeln hade sagt gav de honom namnet Jesus. När 40 dagar hade gått från födseln tog de med sig Jesus till templet i Jerusalem, som låg knappt en mil bort. Enligt lagen skulle man offra en bagge och en duva som reningsoffer, men fattiga människor kunde offra 2 duvor istället. Josef och Maria kanske skämdes över att de inte hade lika bra ställt som andra föräldrar och bara kunde offra duvor. Men de anpassade sig efter omständigheterna och följde lagen. Och de blev glada och uppmuntrade av att vara i templet. Paragraf 19, A-frågan. Vad sa Simeon som Maria bevarade i sitt hjärta? B-frågan. Hur reagerade Hanna när hon fick se Jesus? En äldre man som hette Simeon kom fram till dem. Det han sa gav Maria fler uttalanden att bevara i sitt hjärta. Jehova hade lovat Simeon att få se Messias innan han dog, och med hjälp av Guds ande förstod han nu att det här lilla barnet var den förutsagde Messias. Simeon berättade dessutom för Maria att hon en dag skulle få uppleva stor smärta. Det skulle kännas som om ett långt svärd trängde igenom henne. Simeons förutsägelse kanske hjälpte Maria att uthärda när hennes son offrade sitt liv 33 år senare. Efter det här fick en profetissa som hette Hanna se Jesus, och hon började berätta om honom för alla som längtade efter Jerusalems befrielse. I Lukas 2, 36-38 står det: Nu fanns där en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Denna kvinna hade uppnått hög ålder och hade efter sin tid som jungfru levt tillsammans med en äkta man i 7 år. Och hon var änka, nu 84 år gammal, som aldrig var borta från templet, där hon natt och dag utförde helig tjänst med fastor och ödmjuka böner. Och just i den stunden närmade hon sig och började frambära tack till Gud och tala om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Paragraf 20, frågan. Varför var det ett bra beslut att ta med sig Jesus till templet? Josef och Maria hade verkligen tagit ett bra beslut när de tog med sig Jesus till Jehovas tempel i Jerusalem. Det här blev början på Jesus livslånga vana att regelbundet gå till Jehovas tempel. När Josef och Maria var i templet gav de Jehova sitt bästa efter sina omständigheter och blev välsignade med kunskap och uppmuntran. Efter den här dagen i templet hade Maria byggt upp sin tro och hennes hjärta var fyllt av andliga sanningar som hon kunde begrunda och dela med sig av till andra. Paragraf 21, frågan. Hur kan vi efterlikna Maria och bygga upp vår tro? Det är underbart att se hur föräldrar i vår tid följer deras exempel. Föräldrar bland Jehovas vittnen tar troget med sig sina barn till möten i rikets sal. De ger Jehova sitt bästa efter sina omständigheter och är till stor uppmuntran för vännerna i församlingen. Mötena hjälper dem att känna sig starkare och gladare och ger dem många andliga sanningar att tala med andra om. Det är en stor förmån för oss att tillbe Jehova tillsammans med dem. När vi kommer till mötena bygger vi upp vår andlighet och får en starkare tro, precis som Maria. När du nu har lyssnat på det här kapitlet kan du då svara på de här frågorna. Hur visade Maria att hon underordnade sig? Vad lär vi oss av Marias sätt att hantera familjens enkla levnadsstandard? Vad visar att andliga sanningar var viktiga för Maria? På vilka sätt skulle du vilja efterlikna Maria?